CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
God morgon, varmt välkomna till Börsmorgon denna onsdag morgon. Det är den 24 april och klockan har hunnit slå 8:15.
Men vi var uppe med tuppen, drog igång redan vid 07:10. Vi har haft en lång rapportsändning bakom oss. Vi har mycket kvar att prata om och med tillsammans med våra gäster Anders Rulle Rudolfsson och Uffe Pettersson. Vad var bäst, Uffe, hittills?
Bäst hittills tycker jag nog Xvivos organiska tillväxt var. Den har varit svag tidigare, hade något riktigt plump kvartal, men här kommer du in jättebra på, vad är det, 30% eller något. Och jättegod vinstökning också, så det var inte bara försäljning som ökade. Så det var nog det bästa jag sett idag då. Bland det jag har tittat, jag kan ha missat någonting också. Och får jag följdfrågan vad som var sämst då, så ska det bli väldigt spännande att se hur Handelsbanksaktien tas emot efter den här rapporten, som är ökade kostnader och minskade intäkter på ett sätt som inte marknaden hade prognostiserat.
Mm. Och så får vi inte glömma SEB i den jämförelsen. Nej. Också. Vad säger du, Anders?
Ja, det är ju samma trend där. Alltså, NII, net interest income, faller lite grann där också. Och det är ju det som marknaden har varit lite fokuserad på. Men båda bolagen kom in med väldigt låga kreditförluster, och i Handelsbankens fall så är det återläggningar. Och det är det positiva, kan man väl säga, för de som har varit oroliga för att Sverige ska ha, och framförallt fastighetsbolag och fastighetsexponering, ska vara väldigt farligt för Sverige. Och framförallt Handelsbanken är ju väldigt kortad just på det där. Men det kommer inte att räcka idag för Handelsbanken, utan den kommer att handlas ner.
Mm. Och Gabriel, någonting som rullar på?
Det är Volvo-bilarna. Vi har med oss Johan Ekdahl som är finanschef i Volvo Cars. Volvo Cars har släppt ett lägre resultat än vad marknaden har förväntat sig för Q1. Även omsättningen mjukare än väntat. Samtidigt ökar lönsamheten för elbilar. Johan, väldigt roligt att ha dig med. Hur lyder din sammanfattning av kvartalet och rapporten?
Jag tycker det är ett starkt kvartal. Vi har en god försäljningstillväxt, 12%. Och mycket drivet naturligtvis av nya EX30 som är fortfarande under en upprampningsfas. I många marknader vi ännu inte har lanserat den, är framförallt ett antal marknader i Europa. Och vi ser mars som ett exempel, så är det Europas tredje mest sålda elbil. Så ser vi på en god tillväxtresa. Och jag ser också att det underliggande rörelseresultatet ökar från 6,6% samma period förra året till 7,2% i första kvartalet 2024. Och vi ser också att vi ökar andelen elbilar 21% i kvartalet, och att vi också ökar marginalen, bruttomarginalen för elbilar till 16% från 13% i Q4 och 9% på helåret förra året. Så jag tycker att sammanfattningsvis tycker jag det är ett starkt kvartal.
Jag läser mycket i tidningarna om att elbilar bara var en fluga och att, nu överdriver jag lite, men att elbilsmarknaden kyls ner lite i den. Jag skulle vilja höra dina tankar om den typen av sentiment.
Man ska inte tro på allt man läser i tidningarna, men vi ser inte det, utan vi ser en god efterfrågan, och EX30 tycker jag är ett bra bevis på det. Och jag skulle säga att det också, man får hålla sig, jag tror en skillnad mellan den premiumsegmentet och mer massmarknad. Och vi ser fortsatt, jag menar, tittar man på EX30 så har vi startat den väldigt väl, och vi ser fortfarande generellt sett en god efterfrågan.
Kan du ge mig en känsla för prisutvecklingen då? Dels hur betalningsvilliga kunderna är, och dels prispressen på elbilar, där ju Tesla har gått i spetsen och sänkt priserna. Drabbar det er?
Ja, vi ser en fortsatt, vi har upprätthållit en bra prisdisciplin. Tittar man från liksom Q4 i förra året in i Q1, så ser vi ingen negativ prisutveckling. Jämför man med för ett år sedan, när vi fortfarande befann oss i en situation med utmaningar inom leverantörskedjorna och med ett underutbud i branschen, så har det naturligtvis skett en viss anpassning av priserna, tillgång och efterfrågan. Men ser man var vi befinner oss just nu så ser vi fortsatt att vi upprätthåller en god prisdisciplin samtidigt som vi ser en god tillväxt. Så att vi har en tydlig strategi att inte gå in aktivt i priskrig för att vinna ytterligare kortsiktiga volymer när vi ändå ser en god tillväxt. Jag tror också att det rör sig om att man i say, premiumsegmentet är mer motståndskraftig. Så vi ser fortfarande en god efterfrågan och lyckas upprätthålla hälsosamma priser.
Jag läser det som att leveranserna ökar men att intäkterna minskar. Är det ett resultat av prispress eller är jag fel ute då?
Ja, ser man på intäkterna som netto totalt sett minskar något, men det är drivet helt och hållet skulle jag säga av minskad kontraktstillverkning då till Polestar, lägre volymer och i viss mån på intäktssidan valuta. Men där kan man också notera att på netto i resultatet så är valuta något positivt, så det är olika valutor som slår på olika sätt, men den underliggande affären så att säga så ökar intäkterna, så att det skulle jag sammanfatta det som.
Finns det någon annan Polestar-effekt som vi ska vara medvetna om när vi tittar på rapport och siffror? Eller har du någon Polestar-reflektion att dela med av?
Ja, Polestar har ju som sagt primärt sagt att de kommer redovisa sitt resultat 30 april. Så jag kan inte kommentera specifikt på resultatet från ett annat noterat bolag. Men vad jag kan notera då är ju att vi har ju som sagt, som ni vet, beslutat att dela ut en ganska stor del av vårt innehav i Polestar. Det kommer att från säg någon gång första halvan av maj återspeglas i vårt eget resultat. Så att än så länge så har vi 48% av Polestar som GV i vårt rörelseresultat. Medan från första halvan av maj så kommer det vara 18% då.
Ni har ett mål på 550-600 miljarder kronor i intäkter och mer än 8% EBIT-marginal. Jag tjatar om tuffare läge på marknaden och prispress en sista gång. Är de här målen fortfarande realistiska givet att det är lite tuffare där ute, eller borde vi justera målsättningen?
Nej, det tycker jag är i allra högsta grad realistiskt. Och tittar man på var vi befinner oss i första kvartalet som exempel. Jag menar, vi ökar försäljningen med 12%. Vi är helt och hållet på spår mot det vi har sagt, att öka med minst 15% i volymer 2024. Vi ökar vår underliggande rörelsemarginal till 7,2% och vi har sagt över 8% 2026. Inte nödvändigtvis en 100% linjär väg dit kvartal över kvartal, men vi är definitivt helt på det klara med att vi kommer att nå dit som vi har sagt 2026.
Vi frågar alla bolag om de har någon EU-relaterad, alltså politisk reflektion mot bakgrund av att det är EU-val i år. Finns det någonting Bryssel skulle kunna göra ännu bättre ifrån ert perspektiv?
Jag vet inte. Det är klart att det är väl, för oss är det naturligtvis viktigt. Vi ser ju att det är bra att man fortsätter investera i elektrifiering och i den typen av saker, elförsörjning och infrastruktur för laddning och så vidare, men jag har inget specifikt annat kring det, utan det är väl mer sagt generellt än EU-specifikt.
Med det får vi säga stort tack till Johan Ekdahl, CFO för Volvo Cars, som rapporterat. Dels undrar vad ni tänker om den här rapporten, sen har vi faktiskt fått in Bilia också, när vi ändå snackar bilar. Rulla dina tankar om respektive.
Alltså, om vi tar först då Volvo Cars, så är det är ju kul att ha ett sånt här jättefint bolag på börsen. Sen är det ju väldigt mycket utmaningar. Och jag kommer ihåg vi hade vd:n för svensk, det heter inte bilindustri, men det heter det, branschorganisationen.
Mobility Sweden.
Mobility Sweden hade vi hos oss för nio månader sedan. Och då pratade man ju där om att det kanske fanns 40 eller 50 olika bilmodeller. Olika former. Och där kommer hamna ner till 5 eller 6. Så att en enorm konsolidering kommer vi ju se här under en period framför oss. Och då börjar frågan om kommer Volvo Cars överleva som eget brand eller kommer man ingå i något annat? Och jag tror det är den stora utmaningen långsiktigt, liksom att ha ett brand som verkligen man får, som man är beredd på. Nu vill Volvo är ett inarbetat namn och kommer att vara för länge. Men det är en enorm konsolidering. Man kan ju liksom gå runt i Stockholm, i varenda hörn hittar man en kinesisk bil som står med någon utställning. Så det liksom pågår ju en enorm, liksom, ja, det är mycket bilmärken som kommer att komma hit och det finns säkerligen jättemycket på prissidan som man kan göra där, och Tesla gör ju vad de kan liksom för att hålla fast i sin, ska vi kalla det för, position one, som de, men de är ju utmanade nu, börjar bli av flera kineser, så att det är inte ett lätt spel det här. Men...
Det är därför Volvo värderas till 5-6 gånger vinsten, det är ju för att man ser ju den osäkerheten framför sig. Och att Tesla nu, som beskedet igår då, att de ska liksom satsa ännu hårdare på billiga bilar, det handlar ju om liksom, det är lite market grabbing här, att man vill slut konkurrent helt enkelt genom att prispressa bort dem.
Nej, men sen var det intressant att notera ändå liksom att man pratar om bilmarknaden som helhet, så kom ju bilen med sin rapport och där är andas det ju en optimism efter ett ganska lång period med utmanande marknad, och det orderingången på nya bilar liksom är upp här ordentligt det här kvartalet year over year. Så att på något sätt i alla fall så verkar det ju som att gamla bilar börjar ta slut, det har gått ut och det börjar skickas iväg på andra ställen, och nybilsförsäljningen kanske även då börjar ta fart lite grann. Och det kan ju ha att göra med att konsumenten ändå nu då vågar tro på lite lägre räntor och lite lägre kostnader.
Men det är ju också ganska mycket tro. Tittar man på siffrorna som de står och går nu då, så är det ändå en rejäl vinstnedgång. Vad blir det? 100? Det blir en 25-27%, och det är ju serviceaffären som håller uppe där. Nybilsförsäljningen är ju plus minus noll under kvartalet egentligen. De tjänar egentligen inga pengar på det, utan det är ju på begagnat och service som man tjänar pengar på idag.
Men jag upplever att man kan utläsa lite optimism i väldigt många vd-ord där konsumenter har varit väldigt pressade. Jag vill hinna...
Och det skulle jag vilja... Det är ju liksom om man lyssnar här och de ser förvändning och förklarar att det är ett bra resultat. Men än så länge har jag inte sett ett enda insiderköp från någon vd här. Nu har det inte gått, det är nu det händer så att säga, men det, man får se om munnen säger samma sak som plånboken, men det vet vi väl om några dagar kanske.
Det är ju många rapporter som vi vill hinna nämna innan börsöppning. Assa Abloy, låskoncernen, ökar ju rörelseresultat och omsättning under första kvartalet, landar i linje med förväntningarna. Det här är ju ett bolag som man tänker ska gå bra, men samtidigt om vi inte får nya hus så kanske man långsiktigt inte får nya lås.
Den är ju lite, de har ju då konsoliderat ett storförvärv här, så organiskt är försäljningen ner 2% faktiskt, och det är väl till följd av byggmarknaden då, som, eller bostadsmarknaden som går lite dåligt för dem, men de håller uppe, tycker jag, marginalen på ett bra sätt ändå.
Men vad kan man förvänta sig av Assa Abloy? Det blir inte dagens vinnare.
Nej, det blir det. Det tycker jag inte. Det är ändå en negativ försäljningstillväxt och sådär. Plus att jag tycker att aktien är inte särskilt billig. Men det beror ju på vad man har för riskpremie i den här marknaden. Kanske har lite högre riskpremie än de andra. Men det tror jag inte, det blir ingen vinnare idag.
Rullar du några vinnare, va?
Ja, alltså vi vet väl inte riktigt än här om det här kommer att spela, men alltså innan börsen öppnar i alla fall så indikerar ju två norska bolag ordentligt upp här. Det ena är Nordic Semiconductor, som har varit en rejäl förlorare de sista två åren, kommer faktiskt med lite bättre siffror för första gången på ett tag, och är ju liksom, ja, det är ju ett techbolag som vi har här och som är tiltad till flera intressanta produkter. Och sen har vi ett mjukvarubolag som heter Carasent, som också har varit en ganska så tuff, haft ett tufft 2023 bakom sig, men nu då kommer in med väldigt mycket bättre siffror, så att det kan ju vara lite kul att nämna några norska aktier också. Man jobbar på en norsk bank.
Och går vi över till Sverige, så det som ser ut, nu ställs det kurs här fortfarande, det är ju Xvivo som ser ut att öppna upp 7-8%, och det är en jättebra rapport som vi pratade om. Och sen faktiskt SSAB som slog förväntningar dramatiskt, är upp en 3-4% i förhand.
Jag skulle briljera med AKBP när vi ändå var i Norge.
Ja, men, förlåt, nu stal jag din show här, Gabriel.
Vinstminskning i och för sig, men däremot starkare än väntat, kan man väl säga, från den norska oljejätten, eller vad vi ska säga, Lundin, samarbetspartnern.
Ska vi prata om Evolution också, som ju kom in helt i linje, men där finns ett spännande samarbete, Gabriel.
Ja, ett nytt avtal med den sista felade länken, en speloperatör som inte använt Evolutions produkter tidigare, vilket han bekräftade i sändning, att man nu gör Bet365 heter de väl, nu pratar jag fritt ur minnet och då blir det ofta fel. Helt i linje, lite mjukare marginal än väntat, men det förklarade Martin Karlsson med att man öppnar många nya spelbord och då får man en förhoppningsvis tillfällig press på intjäningen. En bra rapport, tycker jag.
Alltså, de brukar vara duktiga och leverera som väntat, så att de är ju duktiga på det viset och lämna tydlig guidance. Och sen så sa ju också Martin att man har ju ett antal nya spel som ska komma ut här nu under Q2. Vi får se hur det här spelar ut, men det som jag tyckte ändå man tar med sig, det är ju att de har haft, ska vi kalla det för, underleverans på efterfrågan tidigare. Nu verkar det komma tillbaka i liksom en mer normal i balans igen. Och jag tror att det är väl någonting som marknaden gått och väntar på.
Ni vet väl att Börsmorgon går att lyssna på i poddformat på bland annat Spotify som kom med rapport igår. Jag vill bara nämna den väldigt kort. Du skrev om den i ditt morgonbrev, lite intressanta reflektioner.
Ja, alltså det är ju väldigt, väldigt... Alltså, ni kommer ihåg att det är ju... Under en period så var de ju fantastiskt under 2021 när alla jobbade hemma och så satt man och lyssnade på Spotify och sen så kom det några kvartalsrapporter och det var riktigt dåligt och riktigt där. Och nu är man ju tillbaka igen och det här kvartalsrapporten som kom här igår är ju det i princip den bästa man har gjort och man redovisar en ordentlig vinst. Och om liksom mera kuriosa då kan man konstatera att nu är man uppe på ett börsvärde på lite drygt 600 miljarder och det är ju det som är lite intressant. Man har passerat Volvo. Mm.
Men vd Daniel Ek var ju besviken just på kundtillväxten.
Ja, och det var väl kanske, man har säkert hoppat lite grann, men man nämnde också kolet där att det är ju faktiskt flera poddar nu då. Det kanske, jag vet inte, det kanske kommer någonting på, från DI som finns med i topplistan.
Men ja, men det tror jag driver vinst. Inte än, men det är bara en tidsfråga. Och apropå tidsfrågor så har klockan slagit 9. Dags för oss att ringa klockan och gå över till Studio 2 för börsöppning.
Husqvarna upp, ja.
Ja, vi har en spännande dag med många rapporter och tänker vi börja med att titta på storbolagslistan och se att vi har Boliden i toppen och Getinge som båda stiger 2 respektive 1,5%. Och tittar vi i botten av storbolagslistan däremot så hittar vi SEB som rapporterade de backar 3,5% trots att de hade en omsättning och resultat som kom in över förväntan. Sektorkollegan Handelsbanken ser ut att tappa än mer på sin rapport, men där har vi inget avslut ännu så vi får vänta, men de rapporterade ett resultat under förväntan. Går vi vidare så ser vi att även Assa Abloy backar och är ner 1,5% på sin rapport. Låsjätten ökade däremot resultatet och omsättningen men mindre än väntat. Och Evolution rapporterade i stort i linje med förväntningarna men ska teckna avtal med Bet365 meddelades på morgonen. Evolution tappade dock 0,7% ungefär på sin rapport. Och rejäl vinstmiss för Volvo Cars, men lönsamheten för elbilar ökar. Aktien däremot rasar vid börsöppningen och är ner 7%. Åt andra hållet rör sig SSAB som istället stiger 6, nästan 7%. Ståljätten hade lägre omsättning än väntat men resultatet kom in över förväntan. Och Lifco rapporterade resultat under förväntan. Aktien backar 8%. Åt andra hållet rör sig Husqvarna som stiger 6, nästan 7%. De rapporterar något över förväntan. Och fastighetsbolaget Wallenstams förvaltningsresultat kom in över förväntan. Men aktien den rör sig mest i sidled och sidled rör sig även Kindred som inte har någon rörelse i. De rapporterade i linje med förväntningarna. Men den svenska verksamheten tynger resultatet i Norden. Billeruds resultat sjönk men mindre än befarat och Billerud stiger 3% ungefär. Stiger gör även Electrolux Professionals som deras resultat och marginal sjönk jämfört med i fjol. Men där så tyngde ju miljardförvärvet av japanska Tosei. Aktien rör sig i alla fall uppåt 2%. Intrum ser ut att bli ett rejält tapp i men vi har inget avslut där ännu. De rapporterade något under förväntan och lanserar nya sparåtgärder. Och om vi ska avsluta lite mer positivt så transplantationsbolaget Xvivo lyfter marginalen och får upp resultatet och aktien den stiger tvåsiffrigt och upp 14% precis vid börsöppningen. Men vi har som sagt inget avslut ännu på Intrum och Handelsbanken. Men Stockholmsbörsen är stort, den backar ungefär 0,1%.
Att ändå.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Stort tack för det, Sofie. Stora rörelser här. Ska vi börja i Handelsbanken historisk nedgång?
Ja, 8% är mycket på en rapport för banken, men det är alltså fel på både kostnader och intäkter här. Och då är jag inte alls förvånad att det blir så mycket, men det är mycket, mycket för en så stabil spelare. De har problem nu med kostnader, och jag tror att Grens fokus här kommer vara att få ner dem igen, för de stack iväg på ett sätt som vi inte hade sett. Nu pratar de om att de har mycket höga IT-investeringar och sånt där, och det har ju banken ett jobb att göra, men... Ja, det är det jag förstår, att marknaden inte gillar den där rapporten.
Mm, och vi kan bara nämna det för er tittare att vi får en intervju med VD Mikael Gren här under Börsmorgon om en liten stund. Anders, vill du tillägga något på Handelsbanken, eller ska vi gå vidare till Volvo Cars?
Ja, det är inte så mycket att säga där. Vi får se vad estimaten är, ändå det som styr. Och jag skulle tro att estimaten kanske ska ner 5% på det där. Utan det är mer osäkerheten. SE-banken åker också ner på sin rapport. Men där kanske man inte kommer se det samma typ. Det borde inte vara några större vinstrevideringar på den.
Nej, men även den var ju inte lika illa som Volvos, eller vad säger jag, Handelsbanken, men det var ändå samma trend. De mjuka siffrorna gick starkt, finansiella transaktioner, frånvaran av kreditförluster, men liksom, ska vi säga, kärndelen, kostnad och intäkter gick åt fel håll där, men inte i samma storleksgrad som Handelsbanken.
Volvo ner kraftigt, 7,6% sist jag kollade. Vi pratade med Volvos vd nyss. Jag vill nämna att Intrum såg ut att öppna kraftigt ner, 13,5%. Jag vet inte, hur funkar det, Rulle, när vi än har 10% rörelse?
Ja, då är det ju ett öppningsförfarande där man liksom avvaktar och ser liksom till att det är stabiliserat med köpa efter, eller köp och försäljning, eller så att det blir en riktig öppning, så att säga. Och det brukar ta en 5 minuter. Man får väl avvakta och se kanske exakt vad det där kommer att leda till.
Hittar också att Attendo bland dagens förlorare, Nicke.
Ja, det stämmer bra, och vi ska gå dit nu. Omsorgsbolaget redovisar ett stigande EBITDA-resultatet, 202 miljoner kronor för första kvartalet. Nettoomsättningen ökar med 8% till 4,4 miljarder. Främst drivet av omförhandlade kontrakt i Finland. Välkommen VD Martin Tivéus. Vill ändå börja i marknaden, som ju verkar vara besviken på det här kvartalet och på den här rapporten.
Ja, det är svårt att kommentera marknaden enskilda dagar, utan man får se under över längre tid hur vi presterar. Men jag tycker att vi presterar ett överlag ett bra kvartal. Vi har en fortsatt positiv trend drivet av Finland. Egen regi i Sverige går också allt bättre. Sen är jag inte nöjd med allting, utan jag tycker också att vi har haft en lite trögare start på året än vi hade hoppats på vad gäller försäljningen. Och vi arbetar fortfarande på att vända upp Danmark, men det är någonting som vi är på gång.
Mm. Ja, men ska vi fördjupa oss lite i Finland då? För det är ju omförhandlade kontrakt där, men beläggningen är ju lägre än förväntat och resultatet har ju därför påverkat negativt. Vad gör ni för att öka beläggningen?
Vi kommer från en situation där i Finland med vi har haft stigande bemanningskrav under flera års tid, vilket har lett till en liten kamp om personal i Finland. Så att målsättningen inför 2023 var att bibehålla beläggningen samtidigt som vi klarar av nya bemanningskraven. Och det lyckades vi bra med. Sen är vår plan att under 2024 börja öka beläggningen igen. Det har vi inte lyckats med än så länge, utan det har varit fortsatt lite avvaktande start på hela beläggningsutvecklingen i Finland. Men vi jobbar på det och vi ökar våra säljinsatser, och jag tror att vi kommer att få fart på beläggningen framåt under året här.
Mm. Är det så att Skandinavien fortfarande är lite svagare än Finland? Och vad gör ni, liksom, vad gör ni för att ändra den trenden?
Tittar vi på Skandinavien så har vi en återhämtning efter pandemin med att lyfta upp beläggningen igen, och den är på väg upp långsamt men säkert. Sen är det framförallt så att svensk egen energi går bra och går hela tiden allt bättre. Sen har vi ett ankare i Danmark som har varit det svagare. Det var att bygga upp en egen energiverksamhet. Så att, den danska verksamheten, där har vi en turnaround-situation. Så handlar mycket om att minska de förlusterna. Vi har precis sålt den danska hemtjänstverksamheten i Köpenhamn som var förlustbringande. Och har ett tydligt program i Danmark. Så att, jag är ganska trygg med att vi kommer kunna vända upp Danmark igen under året.
Ni presenterar nya finansiella mål. Det här innefattar ett resultatmått om ett justerat resultat per aktie på minst 5,50 till 2026. Ert skuldmål sett som justerad nettoskuld genom justerat ebitda-resultat ska ligga inom intervallet 1,5 till 2,5 gånger och utdelningen ska vara 30% av vårt justerade resultat och ska då kombineras med kontinuerliga återköpsprogram. Skulle du säga, är det här realistiskt eller är det lite aggressivt?
Jag skulle säga att det är väldigt realistiskt. Vi känner oss trygga med att kunna nå de målsättningarna. Därför också sätter målet på vinst per aktie till minst 5,50 2026. Dels så vi har ju haft nu en tydlig vändning i vår viktiga finska marknad och med förvärvet av Team Olivia i Sverige så går vi in i en ny fas och då blir det naturligt att komma med nya mer framåtblickande mål där vi ser goda möjligheter till tillväxt under lång tid framöver. Dels har vi ju en växande äldre befolkning i alla våra marknader men vi har också en växande efterfrågan i samhället på mer komplexa omsorgstjänster inom LSS och EF. Och här var ju förvärvet av Team Olivia väldigt viktigt för vår svenska marknad. Så att vi ser att kunna fortsätta den tillväxten vi har. Både med Team Olivia i Sverige i botten. Men sen också med löpande tillväxt och kunna fylla upp dem också de tomplatser vi har. Så kommer vi kunna nå en vinstpraxis på 5,50 minst 2026.
Det är ju ganska seriöst för du ligger idag på 3,20 ungefär. Så det är ju... Ja, blir det om 70% här på tre år eller något? Men det är förvärvet. Är det något annat här? Finns det någon surdeg som ska rättas till också någonstans? Eller vad är det något mer?
Ja, man ska komma ihåg att vi har ju faktiskt en inneboende tillväxtkapacitet i bolaget. Där vi har ju närmare 3000 platser som är tomma platser idag att sälja. Och när man ökar beläggningen i den här typen av verksamhet så får man inte bara med sig omsättning och resultat från den beläggningsökningen men också en bättre effektivitet egentligen i hela verksamheten. Så att jag tycker vi har mycket inneboende växtkraft både på omsättning och resultat bara i den tomma kapaciteten och sen så har vi satsningen med Team Olivia och även ytterligare förvärv på LSS och EF som är både marginalstärkande och en väldigt stabil och god affär. Dessutom har vi de senaste åren investerat mycket i utbildning, ledarskap, kvalitetsutveckling och ledarförtätning. Och här ser vi att resultaten är att både ledare och medarbetare stannar längre. Det skapar bättre stabilitet i omsorgen, vilket också ger effekt så att säga, på lönsamheten.
Är det förvärvad tillväxt som är smidigare och bättre och enklare än att, så att säga, starta eget och göra greenfields, om man får använda det ordet i din bransch?
Vi gör en kombination av bägge, men det är klart att förvärv ger också skala och skalan är viktig i den här branschen därför att ska man bli duktig inom LSS och EF-segmenten som är bra stabila verksamheter så att säga, med som också är marginalförstärkande, då krävs det också att man kan satsa och investera mycket i metodutveckling och nischkompetens. Och där behöver man storlek för att kunna göra det. Så att både förvärva och att öppna greenfield, den kombinationen blir för oss viktig.
Stort tack Martin Tivéus för att du gästade Börsmorgon denna onsdag. Ja, vad säger du Uffe om den här rapporten?
Att inte aktien går idag beror på att den har gått så väldigt sista tiden egentligen. Och det är inte lätt för ett bolag som har gått från 25-26 spänn upp till 47 att komma en rapport som ska få den att flyga ytterligare. Det är väl nog det som är anledningen till att den inte tas emot mer. Men jag tycker prognosen, jag gillar den typen av tydliga prognoser. Och ett par, tre år bort liksom vinst på aktie, det går att utläsa hela tiden. Och så kan man jämföra det med vad som händer i framtiden här.
Å andra sidan så finns det en del svenska bolag som har straffats ganska hårt på att inte kunna leva upp till sina...
Ja, men jag tycker det finns liksom internt i Attendo och alla andra bolag har man ju liksom, de gör ju budget varenda dag och har prognoser och jag tycker man kan kommunicera även det ut så det finns liksom en transparens i marknaden för här finns ju då det sån här pre-earnings call och allt möjligt och man guidar och du lägger lite högt och sådär. Ut med det så vi som inte är med på de där också vet vad det handlar om.
En liten spaning där kan man ju också skicka med. Alltså det är ju, nu säger de att det ska återköpas aktier och det kommer göras under en längre period. Det är väldigt många bolag faktiskt som pratar om återköp av aktier. Mm. Och det är ju någonting som man har hållit på jättemycket med i USA under en lång period och står för rätt mycket av EPS-tillväxten faktiskt där borta. Nu börjar det bli lite mer, och det kanske har att göra med att man liksom inte kanske hittar nya förvärv, men samtidigt är det ju så att det ska ju vara en del av kapitaldistributionen till aktieägarna. Och jag tycker att det ska bli intressant att se när vi är över rapportperioden hur många bolag de facto som man kan hitta på holdings där som tittar med och håller på med återköp, för det här kommer ju vara, alltså den listan, jag har följt det ganska många år, den listan bara ökar för varje år och varje kvartal. Och det är rätt intressant bara att titta på det.
Ja, nu vet jag inte vad vi har på nästa punkt här, men man måste ändå notera nu då. Handelsbankens aktie ner 10%, det är då den näst sämsta dagen för Handelsbanken någonsin. Det var en dag i under pandemin här 2020 då de var ner lite mer, 12%. Så det är faktiskt en märkeshändelse.
En märkeshändelse som verkar dra med sig flera banker, även rapporterande SEB och Swedbank.
Swedbank är ner 5 och SEB är ner 4. Ja, så är det. Nordea klarar sig på 1% nedgång, men de har ju redan sett resultatet. De levererar betydligt bättre, och sen så är ju de det är lite ett annat djur, det är liksom lite mer utanför Sverige och så.
Fokus på kostnader där också. Till och med Nordnet pratade vi mycket om kostnadsökningar som verkar ligga på 5% och takta, men i Nordnet hade man också annonser. Det här är...
Du har ju det, du har den allmänna inflationen och sen så har du ju löneökningarna även om det liksom är, de lägger ner bankkontor, så är det mycket anställda i bank, och det är klart, det gör ju då jag ser till.
Flera förlorare att uppmärksamma idag. Vi ska snacka Intrum, tänkte jag lite grann, som var med allra först i morgonens rapportsändring. Men jag vill lämna industrikonglomeratet Lifco som redovisar ett ebitda-resultat på 1,3 miljarder kronor. En bra bit under 1355 estimatet för samma siffra. Marginalen är mjukare, nettoomsättningen också den lägre än förväntat, och organisk försäljningstillväxt minus 7,8%. Vi har inte tittat närmare på just Lifco, men det här är ju en darling lite grann som har emot
det. Ja, och då blir det ju, nu är det inte så farligt ner, det var värre precis i öppning här, nu är det 3%. Det har varit ganska spridda skruvar. Nu är Lifco lite mer än medicinteknik, men det är ändå tiltat mot medicinteknik. Vi har haft väldigt varierande. Vi hade liksom Getinge upp 8%, Arjo ner. Vi hade någon annan av de här medicinteknikbolagen också som var ner rejält. Så det är väldigt, väldigt skillnad. Så har vi Xvivo då upp nästan 20% som också är medicinteknik. Så det där är... Det är en bransch som levererar både ris och ros.
Om man är oroligt lagd så kan man tycka att den här spretigheten är illavarslande. Man får ju inte kanske att en bred nedgång i konjunkturen, att några bolag pekar åt så olika håll, skulle kunna vara ett dåligt tecken.
Jag tycker alltså, för sen, det är inte många som redovisar organisk ökning i försäljning här. Det är det inte. Och vi har haft en period, och då räknar man ju ändå in i den organiska, räknar man in valutaförändringar här. Det slår ju då på Evolution som är upp 24, justerat för valuta 18, rapporterat, för de rapporterar euro. Men de andra har ju ändå med sig kanske lite valutaeffekter fortfarande, men inte så mycket som de har haft tidigare. Så. Ja, spännande.
Intrum också, förlåt, eller vill du
skicka in? Nej, det var med perspektivet att det är ändå också en annan spaning. Många pratar ju ändå om påsken. Och det kan ju också vara så att det är så svårt att veta det där, och därför blir det ju, om det kommer över, en enskild siffra kan ju liksom ramla över på fel månad bara. Så att det är väl någonting också man ska ha med sig. Det kan ju vara att man vill skylla bort någonting här, men alltså, generellt är det ändå liksom, man märker ju att vi är känsliga för några enskilda dagar. Och speciellt när det kommer i slutet på ett kvartal, eftersom julen är ju en period där det inte händer så mycket, och nyåret och det är nedställt och det är ledigt och sådär. Så då blev ju mars kanske ännu viktigare i det här perspektivet.
Men vet inte analytikerkåren om att det är påsk?
Jo, det tror jag absolut, men det är svårt att beräkna liksom. Det är ju ändå så att januari är ju inte någon jättestor månad, eftersom nyåret ramlade in och folk var lediga och förmodligen hade dålig kapacitet att kunna leverera. Så att, absolut, jag håller med dig, man borde veta om det, men det är ändå på marginalen är det lite svårt liksom, på någon enskild procent.
Jag vill nämna att Intrum, som jag nämnde, var ju ner kraftigt i den inledande handeln, verkar vara ner 3,7% nu. Nej, där står det mer. Vad lustigt att jag får en annan siffra när jag tittar. Och för ge mig en korrekt...
Jag ska ge dig en korrekt...
Intrum är ner 6%.
6%, ja, det är mycket.
Det är en sån där aktie som kommer röra sig väldigt mycket idag. Eftersom det liksom är väldigt få miljarder i börsvärde, väldigt många miljarder i skuld. Och det är klart att ändrar du bara det här som vi kallar enterprise value på svenska... någon miljard så gör det jättemycket på börskursen, kanske 15% eller något. Så det är så. Men det finns mycket, jag tycker vi har pratat, någon som behöver lyftas upp här är faktiskt Husqvarna, upp 7%. Har ju varit rejält nedkörd, så förväntningen var låga. Och levererar ändå en rörelsemarginal. Den är lite ner, men sett till försäljningsminskning så tycker jag de håller i vinsten på ett bra sätt där.
Ett annat Electroluxbolag, Electrolux Professional, är upp 5. Så att det är inte allt som är konsumentrelaterat som går dåligt uppenbarligen.
Nej. Och intervjuer med bolagens VD:ar finns ju på di.tv. Och
ska jag bara säga en konsumentrelaterad innan du får prata, Nike?
Det är
Svedbergs, lilla Svedbergs då, badrumstillverkan upp 10% här. Kommer ju med fin vinstökning, men tittar man på vinstökningen per aktie så finns den inte, utan då är det negativt för de har gjort en nyemission och sånt där. Det undrar jag om marknaden liksom. De kanske tittar på första två raderna och inte tittar på vinst per aktie efter skatt, för då är det faktiskt minus där. Så jag tycker de här 10% upp är lite märkligt, särskilt som de har gått ganska bra sista tiden.
Och ett bolag som går bra idag tas emot väl, det är servicetjänstbolaget Core, stiger 4%. Där redovisar man i linje med förväntningarna, justerat EBITDA-resultat på 160 miljoner kronor för första kvartalet. Och VD Anna-Karin Grandin är med oss nu. Vi har ju sett en del förlängda avtal här efter kvartalets slut, bland annat från Saab. Samtidigt så förlorar ni fastighetsdriften där. Hur slår det mot er?
Saab är fortsatt en väldigt stor och betydelsefull kund. Så det är klart att vi inte kommer fortsätta leverera fastighetsdriften. Det slår lite grann, men inte betydande.
Men hur ser du på liksom det att man förlorar exklusiviteten? Och märker du av att det är en trend att man inte får hela kontrakt längre?
Nej, det är ingen trend som vi märker av egentligen. Utan så här är egentligen vår bransch, att ibland så... Alltså kundernas olika behov förändras ju allt över tid, och vi ska vara ett bolag som hela tiden är flexibla och följer våra kunder också i den resan, så att det är inget som påverkar oss.
Och ni fortsätter växa här i kvartalet både organiskt och via förvärv. Hur mycket av tillväxten är förvärvad?
3% av vår tillväxt är förvärvad i Q1. Och det kommer uteslutande från ett förvärv som vi gjorde i Sverige. Och det gjorde vi förra året. Det är ett företag som heter Skaraborgs Städ.
Och vad gör det här för lönsamheten när ni både växer och ni tar nya kontrakt? Tänk att det initialt gör att ni får lite lägre lönsamhet initialt.
Ja, men så är det. När vi tar och vinner ett stort kontrakt, till exempel Sweco, som är ett stort I5-kontrakt som vi vann förra året och startade upp då i mitten av december förra året. Det är klart att det påverkar lite grann marginalerna i början. Vi investerar väldigt mycket i ett nytt kontrakt. Vi vill att det ska gå bra från början, och då tar det lite tid innan vi rampar upp kontraktet så att de ligger på de marginalerna som vi förväntar oss att de ska ligga på. Och det där kan liksom se lite grann olika ut beroende på hur komplext kontraktet är. Men vi brukar säga så här, att det tar någonstans för oss att rampa upp ett kontrakt någonstans 6-18 månader.
Ska jag släppa in Anders Rudolfsson också som har en fråga?
God morgon, Anna-Karin. Nu har ni ju omförhandlat två av de riktigt stora kontrakten för det här året. Är det något kvar nu som är så att säga viktigt för er att få till? Eller är det så att nu är det back to normal business och nu ska liksom bara marginal successivt förbättras från det här kostnadsprogrammet som ni drog igång?
Ja, nej men det finns lite kvar att göra under 2024 förstås också. Och sen så behöver man ju hela tiden tänka långsiktigt i det här. Vi jobbar ju redan med att hitta en förlängning för kontrakten som löper ut under 25 också förstås. Så att det här är ju en process som vi alltid jobbar med. Tillsammans, precis som du säger, att vi har ju också en målsättning att accelerera tillbaka våra marginaler mot vårt marginalmål som ligger på 5,5%. Så den resan pågår också.
Så de två stora kontrakten, det är inget stort kontrakt kvar nu som ska liksom omförhandlas för det här året?
Inget lika stort och betydande som ICA och Saab.
Och den här, nu hade ni en 5,1% marginal det här kvartalet. När tror du att du kan vara tillbaka på 5,5%?
Ja, men vi har ju sagt att vårt åtgärdsprogram ska leverera en förstärkt marginal under 2024. Vi tror att när vi är i slutet av 2024 så ska vi vara uppe på våra marginalmål om 5,5%.
Och noterar också att ni under kvartalet har genomfört 2 obligationsemissioner i syfte att refinansiera befintlig utestående obligation som förföll här under slutet av kvartalet. Lite nyfiken på hur du ser på er finansiering framåt.
Nej, men nu har vi faktiskt skapat en mycket bättre, tycker jag, starkare finansiering som är mycket, mycket mer diversifierad. De faller inte ut exakt samtidigt, utan jag ser väldigt positivt på den finansiering som vi har idag.
Stort tack Anna-Karin Grandin för att du var med här i Börsmorgon. Ja, det låter ju som att man liksom är på väg tillbaka till en starkare marginal igen.
Ja, jag kan nog säga ärligt erkänna liksom att när de kom med sitt kostnadsprogram så kom det lite grann från slag från så här, blå himmel där. För det var liksom inte den trenden man såg. Och man backade ju tillbaks liksom på att dela ut i princip 100% av rörelsevinsten. Nu säger man ju inte det. Utan vi får se, kassaflödet såg ganska bra ut här igen. Och det är ju det som jag tror att man ska titta på närmaste kvartalen framförallt. Och det är ganska skönt tycker jag också att man har tagit liksom, omförhandlat de här 2 stora kontrakten. Då behöver man inte, aktien är ganska känslig för de här, antingen att man tappar eller får ett nytt kontrakt.
Nej, men jag kommer ihåg när man förlorade ett Ericsson-kontrakt och aktien föll handlas.
Exakt, och det var ju förra året. Mm. Så det känns ju, ur det perspektivet är det väl lite skönt för dem också att veta att nu kan man liksom, nu vet man vad man har jobbat med liksom. Mm.
Och det jag tänkte att vi skulle göra nu, det är att se hur Core och de andra rapporterande bolagen utvecklas på Stockholmsbörsen. Vi har ju ett historiskt fall i Handelsbanken bland annat. Sofie, hur ser det ut där ute?
Ja, det är ju några fall, men om vi tittar på Stockholmsbörsen i stort så backar den 0,4% ungefär. Och storbolagslistan tyngs ju onekligen av storbankerna. Mot strömmen går däremot Boliden som stiger över 2% trots att de har utdelning idag. De har bland annat fått köpstämpel från ABG. Och går vi vidare till dagens rapportörer så ser vi att Handelsbanken tappar. Stundtals har de varit ner över 10%, nu är de ner ungefär lite drygt 9%, 9,5% ungefär. De rapporterar ju resultat under förväntan. SCB däremot hade en omsättning och resultat som kom in över förväntan, men aktien backar även den och är ner omkring 4%. Och de tar även med sig några sektorkollegor, vi ser att Swedbank bland annat backar. Assa Abloy är ner 2% på sin rapport. Låsjätten ökade resultatet och omsättningen, men mindre än väntat. Evolution rapporterar i stort i linje med förväntningarna, men ska ha tecknat avtal med Bet365. Aktien tappar däremot omkring 1%. Och rejäl vinstmiss för Volvo Cars, men lönsamheten för elbilar ökar. Aktien däremot den tappar. Bara 6% på den rapporten. Åt andra hållet rör sig ståljätten SSAB som stiger 2%. De hade lägre omsättning än väntat, men resultatet kom in över förväntan. Husqvarna rapporterar något över förväntan. Aktien stiger nästan 7%. Lite mer stiger MTG som är upp 7,5%. De ökade resultatet mer än väntat. Och Scandic påverkades av den tidiga påsken och resultatet sjönk något mer än väntat. Och Scandic har jag tyvärr inte med på skärmen. Så vi går vidare till Volati som backar 13%. De såg ett resultattapp när marginalen pressades ner. Och Attendo ökar resultatet och där är det främst den finska marknaden som drar upp omsättningen. Attendo däremot tappar 4%. Och Intrum är ner 5%, de rapporterar något under förväntan. Positivare ser det ut för transplantationsbolaget Exvivo som lyfter marginalen och får upp resultatet. Aktien är upp 15% ungefär. JM däremot, de tappar 3% efter att ha fått säljstämpel av Carnegie. Men i kort så Stockholmsbörsen är småsur idag, backar 0,5%. Men än tyngre är det för Handelsbanken som är ner hela 10%.
Stort tack för det, Sofia. Ja, banksektorn tynger ju Stockholmsbörsen till skillnad från hur det ser ut i Europa idag. Vi har ett klipp.
Förutom för Gucci, om jag får bryta in. Gucci-ägaren Kering vinstvarnade ju igår och handlas ner kraftigt, 7,4%. Mm. Kom ihåg att det här är ju den fula ankungen, medan LVMH går från klarhet till klarhet. Förlåt att jag bryter in, Ike. Lyxar alltid företräde.
Jag tycker att det är trevligt att vi diversifierar bilden på vad som händer ute i Europa. Och
ja, men då kan jag meddela att Storebrand är också en vinnare på andra europeiska börser. Mycket som händer i Norge.
Ja, tittar man på listan här, är det faktiskt på topp 10-listan så är det 4 norska bolag som går klart bättre än marknaden. Så att där vi har då som sagt Nordic Semiconductor indikerar är just nu 30% upp, Caracent är upp 28%. Så de leder ligan. Norge leder även ligan där, precis som i skidåkningen.
Men ska vi prata lite om svensk banksektor, Handelsbanken?
Ja, 10% som jag sa. Det var ner 11-12 där under pandemin någon dag när det var blodrött och man undrade om någon skulle överleva den pandemin. Och just, vi pratade Anders och jag här, alltså Handelsbanken har ju då en historik av att vara den mest kostnadseffektiva banken och det är där man faller. Men även på kundtappet och liksom räntenettot som är ner 5% och Nordea ökade räntenettot. Så det blir spännande att se vad som kommer komma ut av det här.
Men en fråga är ju, det är ändå en hyfsat ny vd, Mikael Gren. Är det lite att man vill städa nu? Alltså, vi vet att man ställde in ett marmorgolv. Är att man nu vill börja liksom, ta i med hårdhandskarna för att sen kunna leverera bättre längre fram?
Ja, det är klart att det här är en utmärkt sätt att ska säga, inskärpa lite allvar i organisationen med den här rapporten, den här kursrörelsen. Man får inte glömma bort att de handelsbanksanställda är dessutom ganska stora aktieägare genom oktogonen, så där finns ju en koppling. Så kan det vara, men man får väl utgå ifrån att de lever och visar de siffror som är, så man inte liksom håller på och. Men klart, de tar fram kanske de kostnader som finns, men ja, det är intressant.
I det här resultatet som också då inte var så bra så är det ju en rebalansering av just Octogonen stiftelsen där som också kanske gör att man ska väl rensa för den lite grann, då ser det inte fullt lika illa ut. Mm.
Men ska vi ta och lyssna på vad vd Mikael Gren själv säger om kvartalet som ju inte har... året har inte startat väl, så får man väl summera första kvartalet för Handelsbanken.
Nej, det är ett kvartal som du beskriver med ökad konkurrens i våra hemmamarknader, speciellt i Sverige. Och den har våra kontor valt att möta, som vi alltid gör med att ta det pris i marknaden som kunderna ger oss. Och det är så banken jobbar, stark lokal kraft, stark beslutskraft, och de justerar efter den prissättning som finns i Sverige. Och vi har en absolut långsiktig syn på våra kunder. Vi tappar inga bra kunder och vi tappar inga bra affärer, utan vi följer med i den marknad som finns. Vi gör kontoren på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Största intäktsbenet är som vanligt räntenettot, vilket försämras en del till följd av sämre marginaler. Kan du utveckla det här?
Nej, men det är just som jag sa nyss, konkurrensen på inlåningssidan är hårdnad under kvartalet och vi har valt att möta det genom att ta det pris som marknaden ger, vilket vi alltid gör.
Hur ska ni vända det här?
Ja, vi jobbar ju oerhört långsiktigt. Vi har ju en utgångspunkt lokalt på våra kontor. Vi har en långsiktig relation med våra kunder. Vi är personliga i vårt jobb med våra kunder. Vi tittar inte kvartal för kvartal, utan vi jobbar med våra fina kunder över lång, lång tid. Så att och vi följer det som marknaden ger. Vi följer också den reala utveckling som Sverige har. Vi följer ekonomisk utveckling. Det går upp ibland och det går ner ibland. Vi följer den, och så ska jag se till att vi jobbar fokuserat, strukturerat för att hålla kostnaderna på en nivå så att vår konkurrenskraft alltid är väldigt, väldigt stark.
Innan vi går in mer där på kostnaderna så tänker jag på, i rapporten så framgår det på att ni gör kreditåtervinningar istället för att reservation för kreditförluster. Vad säger det här om era kunder?
Ja, det säger flera saker. Dels säger det ganska mycket om vårt sätt att jobba. Där vi är väldigt lokala. Vi väljer våra kunder, vilka vi jobbar med på alla våra 206 kontor. Vi har gjort det med en väldigt låg risktolerans. Vi är konservativa kring risk, och det har visat sig att kunderna, våra kontor väljer väldigt fina motparter att jobba med. Och när man har fina kunder så blir vi också stabila, och när fina kunder, de klarar sig över tid, och då får vi väldigt låga kreditförluster. Det är ganska enkelt, men det är svårt att göra. Det kräver lång inträning, och det har vi gjort under många, många år i banken, att leva nära våra kunder, att hela tiden justera och anpassa efter vad våra kunder utvecklas.
Förväntas ni nu klara er utan större kreditförluster framöver?
Ja, vi prognostiserar ingenting i banken, så jag kan inte, jag tycker ingenting om det faktiskt.
Om vi då går in på kostnadsökningarna och personalkostnaden ökade med 11%. Samtidigt så skriver ni att ni ska arbeta mer fokuserat, som du varit inne på, och någonting du har aviserat för tidigare, bland annat med en översyn på huvudkontoret. Vad mer exakt är det som väntas nu?
Ja, som jag sa redan under Q4 så kommer vi att inleda en översyn, och vi kommer lägga samman funktioner som har varit dubblerande. Det har vi gjort per den 1/4. Och nu fortsätter det arbetet fokuserat, intensivt och under hög tidspress, inte press men hög aktivitet, för att se till att ta bort det som har varit dubbelarbete eller onödigt och det som inte behövs. Full fokus på detta i banken just nu, så får jag återkomma till när vi ser effekter av det.
Ja, där hörde vi Mikael Gren så glad ut när han fick fråga om kreditförluster, men det var kanske det enda.
Ja, det är det. Alltså, det var ju inte ens kreditförluster, utan det var en reversering på 95 miljoner, och det där är ju riktigt överraskande att det är så lågt. Man liksom läser om de här konkurserna som ökar och allting. Men bankerna har bästa krediterna och det andra som får ta smällen. Så är det. Och det är jättebra. Det stack ut i Nordea, det stack ut i SEB. Men det är klart att det var ingen som hade reverseringar som Handelsbanken hade.
Nej, men det var mycket som stack ut på liksom negativt, ja, också, framförallt kostnader, ja, som vi kostnader. Pratat mycket om.
Samma Norion och DNB, alltså det verkar som att bankerna inte har så mycket problem med kreditförluster generellt.
Nej, vi hade ju också låga. Men alltså jag tycker också det är intressant att man kan göra jämförelsen när man nu inte har några kreditförluster. Tar man då tillräckligt med risk?
Men bör man ta risk i det här läget?
Ja, alltså jag vet inte vad man har. Det här är ju, det är ju bankerna gör ju sin egna estimat på vad man tror ekonomin och överhuvudtaget liksom hur det ser ut. Så det är ju inte så att man vet i förväg, utan man gör ett estimat och så reverserar man det över tiden och ser vad det blir. Men det är ändå så att man tar ju alltid i lite för mycket naturligtvis. Man ska ju vara säkra, och alla bankerna har olika modeller för det där och olika algoritmer. Men jag tycker ändå så här att i princip så ska det ändå vara så att lite risk kan man ju ta, då får du högre avkastning. Mm. Och många har ju så här kritiserat kanaler här som Norion och TF Bank, men där har du ju verkligen sett rejäla lyft. De har låga kostnader men rejäla lyft i earnings också. Mm. Så att just nu känns det som att småbankerna faktiskt klarar sig bättre. Mm.
Vi ska börja runda alldeles strax. Innan vi gör det så vill jag prata om AAK. Men innan vi pratar om AAK så vill jag ändå liksom fånga upp, är det några rapporter som ni känner har stuckit ut antingen på upp- eller på nedsidan som vi inte har hunnit kommentera här idag?
Ja, Volati, konglomeratet är faktiskt sämst aktie idag på Stockholmsbörsen, ner 14%. Vinsten faller, nästan halverad vinst. Det här kvartalet fanns inte. Wallén brukar ju vara här. Det är lite intressant att se. Den här Bokusgruppen som de knoppade av är då en vinnare. Fast det är på First North då, efter ett ytterligare en stark rapport från boklådan. Så det är skilda värda även där, som vi har pratat om ganska mycket nu, att det liksom går åt olika håll.
En annan aktie som du nämnde tidigt under sändningen var ju Duni, som kom in med siffror där. Den är ju ner, som det ser ut nu, 8%. Kanske lite förvånande, tycker väl ändå, när man lyssnade på Electrolux Professional så såg det ut som att det var bättre marknad för där, och de levererar ju ganska mycket in i den marknaden. Mm. Så jag vet inte riktigt vad som stack ut i det nu. Vi får återkomma där.
Ja, vi får återkomma där.
Electrolux Professional, tydlig vinnare idag, upp nästan 8%, va? Handelsbanken, Volvo Cars, Intrum, Lifco och så Swedbank som sugs med på förlorarlistan. Mm.
Husqvarna som stiger 5% på sin rapport. Och så har vi ju även AddLife som är upp över 4%. Och SSAB stiger 3%. Det är väldigt spridda skurar.
Får jag uttrycka min och Finanstwitters kollektiva besvikelse över att Evolution inte stiger på den här nyheten som bekräftades av vd om en ny samarbetspartner?
Jo, fast samtidigt så spelar ju vd ner betydelsen ganska rejält. Han gjorde det i vårt samtal här i morse, och han har gjort det även på skärmarna som jag kan se. Det är inte liksom... Det är ett jättestort spelbolag, men det kommer inte vara så viktigt som man kanske liksom eller som det stod på de här utländska medierna när som breakade det där i natt. Och sen så har vi då rapporten som är väldigt mycket linje, men det är ändå lite svaghet på rörelsemarginalen och det är pressarna och aktier, men det är inte liksom så att vi behöver stoppa pressarna för det, för den är ner 0,8%.
Ska vi ta en liten chokladbit till dessert och vända blickarna mot Karlshamn, Blekinge?
Jag tycker kanske inte att man ska ta och stoppa den chokladbiten just i munnen eftersom att Cloetta igår stoppade försäljningen av choklad. Och AAK som ju föll kraftigt på den nyheten igår, producerar ju växtbaserade oljor och fetter. De uppger nu att man tidigare år identifierade en leverans av råvaror som inte mötte kvalitetsstandarden. Men man vill inte kommentera på specifika kundrelationer och avböjer därför frågor om det här har någonting med försäljningsstoppet från Cloetta att göra igår. Notera att aktien rekylerar upp aningen idag. Kommer rapport imorgon? Ställer såklart frågor om det.
Ja, blir intressant, men det de skriver också är att vår produktion inte har påverkats av detta och den har liksom varit oavbruten. Så det är väl, det bör kanske inte synas så mycket i siffrorna för som kommer imorgon bitti då, men det är ändå en intressant nyhet. Alltså det är väldigt mycket av Cloettas. Det är ju liksom hela deras chokladutbud som är stoppat här, och det är klart att det där stör ju Cloetta mest, men även AAK då, som del i kedjan där.
Mm. Kanske ska förtydliga också att Cloetta inte har infört något försäljningsstopp, utan eller alltså att man har inte dragit tillbaka några produkter, bara för tydlighetens skull. Och Gabriel, vad säger du? Kanske börjar bli dags att runda av denna rapportmorgon.
Dags att runda av denna börsmorgon som följer ett händelserikt rapportmorgon. Och det är inte slut här. Vi har väldigt mycket att titta på di.tv för er som vill se våra intervjuer. Och vi har SCB med oss klockan 11, Annika.
Ja, det stämmer bra. Och jag kan utlova att det blir mer rapportfokus också i Börskoll klockan 2. Stort tack till eminenta gäster här i studion, Anders Rudolfsson, Ulf Pettersson, och tack också till alla er eminenta tittare som kommenterar och tittar.
Tummen upp!
Tack till dig också, Gabriel. Vi ses!
Tack!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!